En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Ja, men en snabb liten sill ifrån semestern, Makoto, eller du är inte på semester.
Nej, du är på semester. Ja, det är inte jag än.
Du är i Nordamerika någonstans, eller du är i USA, kanske tillbaka i Florida nu, va?
Jag är i Miami, ska dra mig mot nordligare delar av Florida här under eftermiddagen. Ska på den otroligt heta matchen LAFC mot Flamengo ikväll. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på från den, men de är typ vidare den Flamengo. Men det ska bli kul att se dem, tycker jag, se Jorginho. Bara en sån sak.
Ja, men precis. Men de har ju varit bra. De brasilianska lagen har ju liksom imponerat här under klubblagsvängen. Jag har inte sett en sekund, men jag har läst resultaten.
du har missat något om du inte har sett en sekund, skulle jag säga. Jag tycker att ni där hemma i Sverige, det har jag liksom blivit väldigt tydligt. Kanske är de som är allra mest anti det här av alla i hela världen nästan. Skandinavien.
Man är bara så jävla mätt på klubblagsfotboll. Hade det varit, alltså det är ju en sak när det är landslag, det är någonting annat. Men han har,
hur mycket bocka har du sett under det här året?
Ja, men det är inget alls. Så varför skulle jag titta på det nu?
För att det är otroligt underhållande och det är ganska lättillgängligt. Nej, nu ska inte jag sitta och vara en megafon här för turneringen. Men det behövs lite, vad heter det, andra sidan av det
ja,
också.
Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Det är skönt att någon håller upp fanan här. Vi måste börja med, det är två svenskar som har varit i ropet de senaste dagarna. Viktor Gyökeres har varit i ropet det senaste året. Och det har varit mycket snack. Och nu kommer det fler uppgifter om Viktor Gyökeres. Så det är Fabrizio Romano som fortsätter rapportera. Det ska tydligen ha skett ett möte eller ett telefonsamtal åtminstone då, mellan Viktor Gyökeres och Sportings president. Där Gyökeres ska ha meddelat att han kommer inte spela mer för Sporting Lissabon. Han kommer heller inte dyka upp på försäsongen. Han vill flytta. Han är redo för den här flytten. Han har sett fram emot den här flytten. Han trodde att han var under... vad säger man? Han var i tron att den här överenskommelsen skulle gälla, att han skulle få flytta för den här summan som man var då enligt honom och hans team och hans agent då överens med Sporting Lissabon om. Någonting som presidenten var tydlig med och sagt att nej, men det fanns inte alls någon sån uppgörelse. Nu försöker han, och anledningen till att det är lite bråttom för honom just nu är, tror jag, för att Arsenal har sagt att det här får ni lösa. Vi trodde, vi har räknat in att du ska komma för den här summan till vår försäsong. Om det inte löser sig, då kommer vi gå vidare med Benjamin Cesco istället. Så därför tror jag att det brinner lite i knutarna för Viktor Gyökeres. Och därför så sätter han den här pressen just nu. Det är min tolkning.
Det låter ju logiskt, för att det känns ju uppenbart att det är Arsenal han vill till. Sen finns det ju fortfarande, om Arsenal-dörren skulle stängas så finns Manchester United-dörren. Men jag tror att han väl helst vill ta Arsenal-dörren, så att säga. Och det börjar väl bli väldigt tydligt. Jag har ju så svårt, tycker jag, att se, alltså Viktor Gyökeres som person. Det intrycket jag har fått av honom, det är inte att det är en spelare som går in och börjar liksom strejka och tvinga sig bort. Och på så vis liksom ställa till en scen. Det är en spelare som... alltså är så pass laglojal att han dyker upp på en landslagssamling som alla förväntar sig att han skulle anmäla sig skadad till för att ändå liksom hänga och träna i gymmet några dagar och ändå ge det en chans innan han väl känner att det inte är värt att ta risken. Så att jag tycker att det är en spelare som har en liksom laglojalitet och en liksom professionalism som inte rimmar riktigt med liksom de scenerna som utspelar sig nu, men det är väl till viss del lite agentiv och det är väl till viss del, för att använda ett tyskt transferuttryck, lite transferpoker som pågår här just nu.
Ja, visst.
Sen får vi väl se vad det landar i, men jag skulle väl säga att jag tror inte att han kommer att liksom vägra spela, vägra träna om man fortfarande skulle vara kvar där när säsongen närmar sig. Men vem vet?
Mm. Nej, alltså, ja, men, ja, vem vet som sagt, för att det finns alternativ och det finns fler klubbar som är intresserade, till exempel Manchester United. Jag tror att det kommer, att det kan finnas andra också. Vi vet att Juventus har varit där, vi vet att det känns lite osannolikt att Bayern München skulle kunna höra sig för igen, även om det är mest yttrar som de är ute efter. Hur den blir med saken så är ju Arsenal det mest troliga för Viktor Gyökeres, skulle jag säga. Jag tror att när vi ändå är här, det är väl liksom push and shove fram och tillbaks, att ja, men kanske Arsenal måste sockra sitt bud lite grann, kanske måste Sporting Lissabon rucka lite grann på sin tidsplan, kanske måste Viktor Gyökeres ta till andra medlingsstrategier, vem vet. Men det här är liksom, det är som du säger, det är en transferpoker, och jag tror att vi kommer se ett slut på den här transfersagan inom en vecka eller två.
Tror du att vi kommer få så tidigt slut på det här?
Ja, jag tror det. Därför att jag tror att det finns en, jag tror att det är en deadline för den här flytten, helt enkelt. För jag tror att i första hand Arsenal, som jag tror det är det som gäller. Jag tror att de vill ha honom på sin försäsongsturné och vill ha med honom från början, och de samlas här om en vecka ungefär, va? En och en halv.
Och du tror inte att de bara avancerar på Kersko istället?
Ja, det är ju alternativet.
Mm. Det är det alternativet som gör att jag tvivlar på att det kommer vara klart så fort.
Ja, men för att det är också det som är grejen. Det är därför jag tror att blir det inte det om Arsenal väljer att gå vidare, och tror att det finns andra klubbar som är beredda kanske att betala lite mer, och det är kanske det Sporting Lissabon vet.
Men United,
Victor själv vill till Arsenal. De är beredda att lägga 60 plus 10 för Viktor Gyökeres. Mm. Ska de betala mer? Ja, men då betalar de kanske hellre mer för Benjamin Cesco då, som skulle kosta lite mer. Medan Manchester United kanske är beredda att betala de här 80 plus 10 eller vad det nu är som Sporting Lissabon helst vill ha. Och då är det så, då säger Arsenal, nej, då går vi vidare med vårt andra spår. Ja, men då löser det sig med Manchester United istället.
Ja, vi får se vad det landar i, helt enkelt.
Det är spekulationer, men just den här kommunikationen och sättet som det här spelar ut sig på i det här skedet på säsongen säger mig att det finns en deadline om en vecka eller två som man känner måste liksom, det här måste genomföras. Så att, det är just tempot i den här ryktesströmmen just nu gör att jag tror att det kommer lösa sig ganska snart.
Jag hoppas det löser sig för hans skull, för annars kommer det bli snackisar när de ska samlas för försäsong. Och då pratar jag om när Sporting ska samlas för försäsong 1 juli.
Ja.
Så är det ju.
Ja, precis. Sen har vi en annan svensk som det har pratats lite grann om den senaste veckan och som nu verkar klar för Barcelona, nämligen Rooney Bardghji, vår supertalang från FC Köpenhamn som slog igenom redan som, vad var han, 16-17 år när han tog plats i FC Köpenhamns A-lag och gjorde mål i Champions League och så vidare. Sen drog han på sig den här skadan och sen har det inte varit så mycket snack, men Barcelona har hela tiden, redan då pratades det om Barcelona ska säga, så de har ju följt hans utveckling länge.
Ja, jag tycker att det här är en jättebra flytt, kul flytt för hans del också. Han kommer väl få spela i både A- och B-laget, alltså spela mest med B-laget kanske, men också träna med A-laget. Kommer finnas möjlighet till speltid. Man tänker att, men varför ska han gå dit och konkurrera med Lamine Yamal? Du petar inte honom. Nej, det gör du inte. Men du kan inte spela Lamine Yamal i varenda liten millisekund av den här säsongen heller. Och det finns inte jättemycket backup-alternativ bakom honom. Så att jag tycker att det här är en spännande flytt. Det är en möjlighet för honom att kickstarta sin karriär igen. Och det är roligare val än det här att bara, men varför går han inte till en klubb där han är garanterad A-lagsfotboll? Nej, du tackar inte nej till Real Madrid, Barcelona. Jag har sagt en miljon gånger i poddar. Och också så, du, även om han kanske inte kommer att spela i Barcelona på sikt hela sin karriär, så ger det en väldigt bra grund att stå på till framöver, att ändå ha varit i den klubben och få den träningsmiljön och sånt som man kommer få nu.
Ja, alltså det är ju jättespännande. Sen det är ju intressant då. Så Rune Bardghji, för er som inte har sett honom spela, för det är kanske inte alla som har. Han är ju alltså en vänsterfotad höger ytteranfallare. Mm. Det är ju väldigt mycket Lamine Yamal formen på honom, så att säga. Han är teknisk, han är snabb, han har en bra poängfot. Jag pratade med Micke Wagner i en annan podd om Rune Bardghji då när han slog igenom för 1,5 år sedan. Någonting, och då var ju jämförelsen väldigt mycket Lionel Messi. Inte i kvalitet såklart, och det är alltid konstigt. Det blir alltid fel när man säger att man jämför med Lionel Messi, menar man ju inte i hur bra han är, utan mer vilken spelartyp det är.
Ja, men han har ju dubbat till Swedish Messi. Så att det är ju liksom, och ja, det är ganska uppenbart varför. Och det är ganska många olika nationaliteter som har fått Messi-stämpel på sig genom åren.
Jo, men så är det ju. Men han är ju mer, alltså, om man skulle jämföra, ta Mohamed Salah som också är en vänsterfotad högerytter, så är han en annan typ utav vänsterfotad högerytteranfallade. Han har inte riktigt samma kroppsspråk, han är mycket mer fysisk, mycket mer, ja, men han är en annan typ av fotbollsspelare även om han spelar på samma position. Bardghji är mer den här, men Messi-typen, eller ja, Lamine Yamal är också den sortens
spelare. Han är ju Barca-kompatibel.
Han är Barca-kompatibel, ja, precis.
Faktiskt.
Och jättespännande, och vi får väl se vad han får för roll då i organisationen här, ifall han kommer finnas med och få speltid. Nu är han ju bakom, han är ju understudy till en kille som är 1 år yngre. Det är ju också intressant.
Jag tror han kommer att få sina minuter i kupper och annat den här säsongen, för de kan inte spela Yamal hela tiden.
Nej, och det är ju det som är grejen. Alltså, Barca har ju gjort det här felet förut med unga talanger, att de har spelat dem för mycket helt enkelt. Så, Rooney är då 19 nu, va? Fyller 20 i november. Det är ju en bra ålder på honom. Han är tillbaka så helt frisk då från den här skadan han drog på sig. Så det blir jättespännande såklart. Och se vad han får för utveckling. Uppenbarligen så, jag menar, Barca brukar vara rätt bra på att scouta unga offensiva spelare. Uppenbarligen har de sett något. Det har ju ryktats om då när han slog igenom, så var det ju alla klubbar i Europa som på något sätt, och alla var ju där, och alla har ju haft en scouting-rapport på honom sen dess, och den här skadan har väl egentligen bara fördröjt saker mer än någonting annat.
Ja, så är det ju.
Ja, men det är riktigt spännande. Det är såklart en massa annat som händer också. Jag tänker vi går direkt till frågor härifrån, Makoto. Så tar vi några därifrån, för där dyker det mesta upp.
Ja.
William skriver, Tottenhams nya japan. Vad kan vi om han?
Alltså, jag vet inte. Så fort det är en japan som ska till liksom, som vad heter det, Premier League eller något, då bara öser det in frågor i alla möjliga...
Är du förvånad?
Nej,
är du förvånad över det?
Jag får skylla mig själv, höll jag på att säga. Men samtidigt ska jag helt ärligt säga att jag har inte jättegod koll på Kota Takai. Det har jag inte. Det är väldigt roligt att han heter Takai, som betyder liksom, ja, både dyr, men det betyder också liksom hög. Och han är ändå 1,92. Och det är långt för att vara en japan. Så att Takai, ja, det är han. Och han blir ju dyrast också genom tiderna från japanska ligan. Så det är roligt. Även om det är andra tecken för det, så är det väldigt roligt, tycker jag som japan. Det är inte det ni ville ha i scoutrapport, vet jag. Men han har ju fått spela med A-landslaget redan. Det är inte många 20-åringar som får det i Japan, ska säga. Så han har gjort det bra i Kawasaki Frontale. Så att det blir jättespännande att följa. Det är ett framtidsnamn som Spurs tar in här nu. Och det sägs för att han ska ändå var med A-laget och spela med dem också. Så att vi får se vad han kan åstadkomma. Kul flytt för japansk fotboll. Det är inte många backar som har lyckats, ska ju sägas ändå. Ja, det är ju Tomiyasu som har lyckats egentligen genom åren.
Jo, men vad hette han i Leicester? Hade inte de en
du tänker på Maya Yoshida, tänker du på. Och han har ju lyckats, precis, Maya Yoshida, varit lagkapten i landslaget jättemånga år, men liksom lyckats nå den här absolut högsta nivån. Jag tycker ju Tomiyasu
ändå
hade
för fan, ändå är back i grunden.
Nej, ändå är mittfältare i grunden. Det är ni som har gjort dem till en back.
Ja, men han har spelat back tidigare. Han har ju spelat back i landslaget också. Har
ja, alltså framförallt så är han ju en inne mittfältare och en defensiv mittfältare. Ja, så, du ändå som, ja, jo, som ni fått för er att vara mittback nu för att ni har andra mittfältare.
Roar Hansen och Joakim Linde Fanpage skriver: finns det någon spelare i klubblags-VM som kan få eventuell James Rodriguez-effekt? Och då vet ju alla vad vi menar.
Alltså grejen är att jag har ju faktiskt inte fått se så mycket av brassarna än. Och det är väl där man kan hitta de spelarna. Sen så är det ju också så här, de lag som ändå utmanar de europeiska, de har ju byggt sina lag på ganska mycket erfarenhet och rutin. Och de här allra största talangerna som man liksom har sett fram emot att se, de är redan klara för sina flyttar. Alltså, jag tänker på Estevao till exempel i Palmeiras. Han är ju redan, Chelsea har redan valt att betala 700 miljoner för honom. Han ska ju dit i höst. Kan ni läsa om mer framöver här på Sportbladet någon dag. Fick lite en pratstund med Estevao här efter matchen igår. Så att det var intressant att höra och väldigt, verkar vara en väldigt liksom, vad ska man säga, ärlig pojk. Mastantuono som är klar för Real Madrid i River och är också som sagt klar för Real Madrid, behöver bolla de tankarna. Men det är väl ingen så här spelare som jag bara tänker, ja. Wessam Abu Ali då, kan man väl i och för sig säga. Han gjorde ju hattrick för Al-Ahly igår här i den där galna 4-4 matchen mot Porto, den gamla Sirius forwarden som öst in mål i Egypten. Göra hattrick på den scenen, ja, då kan det nog absolut finnas vissa europeiska klubbar som funderar ett varv och tänker, men det här verkar väl skoj. Han kan göra massa mål. Så jag slänger upp Wessam Abu Ali som exempel då. Det är roligt.
Kul! Ja, då håller vi koll på. Pelle Holmberg undrar, när blir Röjkjær klar för Bayern? Ja, jag sitter inte på någon agentinfo här. Men jag tror nog att det kommer lösa sig. Det är möjligt att det ska förhandlas några vänder till, därför att hans prislapp har ju inte sjunkit under våren direkt.
Hade det inte varit väldigt tråkigt om det blev av?
Jo, alltså...
Alltså inte för Hammarbys del såklart, men alltså jag menar...
Inte för Hammarbys
del såklart, men... För allsvenskans del utifrån att man vill ju se MIF och behålla sina spelare och framförallt inte sälja vidare dem till konkurrenter om guldet.
Nej, men så är det ju. Den stora hotet här är väl kanske inte... att han liksom väljer att stanna kvar, utan det är väl om det finns intressen utifrån, att det kommer klubbar från andra länder helt enkelt, som har intresserat sig för honom under de senaste månaderna, för han har varit fantastiskt bra ju, och för många klubbar så är det ju inte pengar som är speciellt jobbiga att hosta upp.
Ja, det är ganska liten summa utifrån kvaliteten han har visat som det handlar om. Han har flyttat Hammarby bara i den här mixen överhuvudtaget.
Nej, men jag tror ändå det kommer bli en... Jag tror, min magkänsla säger ändå att det blir Hammarby, men det kanske blir för en större peng än vad vi normalt sett ser spelare gå mellan allsvenska klubbar för så pass bra är han. Och det tror jag att Bayern kommer få bita i det äpplet i sådana fall.
Men det finns ju en klausul, det är ju det som gör det liksom, alltså vad det verkar. Och det är ju det som ändå liksom Hammarby ska vara redo på något sätt aktivera då. Vi får väl se vad det landar i.
Ja, Mr. Always Right skriver: med Mbeumo nästan klar för Manchester United. Alltså kommit till bud där ju. Som är närmare det vad Brentford vill ha helt enkelt. Och det känns mer och mer som Manchester United. Det känns som att det fanns såklart intresse från Tottenham, men jag tror att det är andra spelare de tittar på där i första hand. Casemiro till Saudi, Sancho till Turkiet.
Jag tror nog riktigt om Sancho till Napoli.
Napoli ska ju ha alla.
De ska ha Darwin framförallt väl?
De ska ha Darwin och de ska ha Garnacho ska de väl ha. De ska ha Chiesa. Ja, vi får se. Men Darwin är ju den som de jobbar hårdast för just nu.
Vad tycker du om tröjgate i Manchester United? Har du noterat den?
Tröjgate?
Ja, men alltså, jag vet inte om det har varit en gate, men det har varit en snackis i alla fall i United-sammanhang. Där med massa spelare som ryktas bort, de går omkring med andra lags tröjor. Garnacho la väl upp en bild här när han hade Rashford-tröjan från Aston Villa på sig. Det gick väl inte jättebra än? Okay. mot fansen.
Sen hade jag faktiskt missat.
Patrik Dorgu sprang runt med en Roma-tröja har jag för också.
Ja, men det kan man väl ha. Alltså, det är en sak. Men att ha Rashford Aston Villa-tröjan, det är ju en signal.
Ja, såklart. Ja. Det får man säga. Jag bara tänkte osökt på det. Det är ungefär. Det är sånt som har nått mig här i den här VM-bubblan jag sitter i, min ensamhet borta.
Ja. Men han fyller på här med, vart ska Rashford ta vägen? Är Barca-dörren helt stängd? Ja, jag tror att Barca-dörren är helt stängd.
Ja, de ska väl ha Nico Williams?
Precis, och där verkar man ju vara nära Nico Williams. Man ska bara försöka förhandla ner priset lite. Nico Williams
förhandla helt... ner priset, han är ju billig som det är utifrån den klausulen.
Ja, jag vet, men det är Barca.
Ja, det är sant.
Och spelaren själv vill ju verkligen bara gå till Barca. Det är ju helt uppenbart så att det är hans drömflytt. Så.
Han vill ju gå från att vara lillebror till att bli storebror till Lamine Yamal. Så är det ju. Alltså, ja. Det är ju uppenbart. De två kommer ju så väl överens på alla sätt och vis. Så att jag förstår ju varför han på något sätt vill det. Och det finns ju en logik i det på så vis också. Även om Athletic-fansen, eller vissa av dem i alla fall, gjorde det väldigt tydligt här om dagarna att de inte tycker att det känns som en helt okej flytt. Och det är tråkigt att se, tycker jag, att det blir sån friktion utifrån den här flytten.
1324JH skriver, Darwin out, Liverpool tydliga favoriter kring Guehi enligt spelbolagen. Ska Virt spela nia om Darwin drar? Nej, jag tror att det kommer värvas en nia om Darwin drar. Men det som Liverpool har problem med just nu är sin homegrown-kvot. Man kan inte ta in, just nu kan man inte registrera spelare som inte är homegrown, utan man är beroende av att spelare lämnar, och där räknar vi in Darwin Núñez och Chiesa som två spelare som kommer lämna och lämna plats för icke homegrown spelare.
Och då är det väl en homegrown som lämnar nu också i form av Kwanza dessutom.
Ja, och det lämnar en homegrown, och det är därför man tittar på Guehi, och det är därför man kommer kliva in där, för att det är en mittback som då skulle gå in på samma homegrown kvotplats som Kwanza skulle, eller som Kwanza har haft då. Så att det är det stora, så att för Liverpools del så handlar det nu om att göra lite plats för att kunna registrera spelare. Jag tror att det kommer komma in en nia om och när Darwin Núñez drar. Vem det blir, det vågar jag inte säga om. Jag tror ju fortfarande inte att det blir Alexander Isak, som det fortfarande pratas om i vissa håll, men det säljer väl lösnummer i sig. Jag har en liten känsla av att Hugo Ekitike kanske också är i dyraste laget. Det kommer dyka upp någonting, men jag är inte säker på vad det är än. Man får väl se vad algoritmen hos Michael Edwards spottar ut för Hughes att höra av sig till. Men någonting blir det. Jag tror inte att Virts har kommit. Frida var ju inne på det när vi pratade om honom här för en vecka sedan. Att hon såg Virts komma in i liksom en Firmino-roll. Som en falsk nia liksom. Och det skulle man ju kunna se det som.
Det var, vet jag, att också när vi spelade in så här tv-program. Det kan ni ju också, om ni inte har sett dem, men in och skaffa plus och kolla dem. Men där var Erik Niva inne på det också. Att just han trodde att det här var deras anfallsvärdning.
Ja, det är mycket möjligt. Så vi får se. I vilket fall som helst så... Det som också var tydligt med Florian Wirtz i intervjun han har gjort sedan han blivit presenterad är ju också, han har adresserat att projektet och själva den taktiska planen och hela planen som Arne Slott då och de övriga i den sportsliga ledningen presenterade för honom var ju den som fick honom att bli övertygad till slut, för att den ska ha varit... Han ska ha köpt in helt på den positionen och den rollen han ska ha i laget, så att det kanske är som en Roberto Firmino typ. Vi får se. David Elin skriver, varför diskuteras inte Osimhen i samma utsträckning till Manchester United som andra spelare i liknande ålder? 26 år gammal och en av Serie A's bästa spelare för någon säsong sedan. Ja, han öste ju in mål i Turkiet också förra säsongen. Är det lön, priset eller spelare själv? Där dök det också upp faktiskt rykten om Liverpool och Osimhen.
Gjorde det?
Under helgen, ja, det gjorde det. Sen vet jag inte om det var en ren
rökridå.
Agent som skickar ut någon rökridå för någonting annat. Men det är klart att det är en spelare som inte skulle kosta en miljard i det här läget. Men det verkar ju vara någonting. För Napoli vill ju överhuvudtaget inte ha med honom att göra. Conte vill ju liksom inte ens se honom. Så det verkar vara någonting som är svårhanterligt med spelaren eller med hans entourage eller någonting. Det är möjligt att han har en extremt höga lönekrav. Han har ju själv tackat nej till Saudi där han skulle tjäna massor med pengar.
Han ville ju ha mer pengar än vad de erbjöd.
Han vill ha mer pengar än vad de erbjöd. Så
det kan ju köpa på något sätt. Att om du ska dit så ska du få betalt för det. Så att ja. Jag kan väl förstå. Men det är svårt med Osimhen alltså, verkligen placera honom och se vad som händer. Och det var ju liksom en väldigt underlig sommar han hade som slutade i det där att han bröt alla band med Napoli och hamnade i Galatasaray. Och det är väl på något sätt lite där man är rädd för är skulle kunna vara vägen Viktor Gyökeres vandrar om det här fortsätter. Nu tror inte jag att han kommer landa i Galatasaray på deadline day. Det är inte det jag tror, men det är lite samma tendenser på det här när du har förväntat dig ett intresse, förväntat dig en hype, förväntat dig att liksom klubbar ska vara redo att betala väldigt mycket pengar och sen så blir det inte av på det sättet du har tänkt för det finns andra alternativ.
Nej, precis.
Och vi får väl se vart Osimhen sitter ju lite liknande sits här. På något vis.
Så är det ju. Ja. Niklas Eriksson skriver: Amorims system med Cunha och Mbeumo och Klara, vem är optimal striker att sätta högst upp? Ja, men det vet vi ju. Vi vet vem som var den optimala strikern för Amorims lag, för han öste in mål och han heter Viktor Gyökeres.
Jag tror du skulle säga Rasmus Højlund.
Nej, jag tror inte det är Rasmus Højlund. Det är mer en omställningsspelare. Men Viktor Gyökeres är ju den optimala spelaren. Osimhen hade också fungerat alldeles utmärkt, tror jag. Men jag tror inte man ska plocka in, om det är nu så att det är en spelare som ställer ganska höga krav på sin omgivning. Så känns ju det som ett getingbo som Manchester United kanske håller på att nästla sig ur just nu och kanske inte någonting man ska fortsätta ägna sig åt, jag vet inte. De behöver ha in kanske en annan typ av vinnarskalle i den truppen.
Jag
vet inte, nu spekulerar man ju vilt, men det är en spelare som är rejält på kant med sin tidigare arbetsgivare och den typen av spelare har man väl haft nog av i Manchester United. Även om man rent egenskapsmässigt skulle passa alldeles utmärkt.
Vänta, pratar du om Gyökeres nu? Nej.
Nej, du pratar om Osimhen.
Ja, jag tänkte väl det.
Viktor Gyökeres är ju den optimala spelaren.
Ja, precis. Ja, nej, Osimhen ska man kanske hålla sig borta från här och nu, tänker jag. Men jag vet inte, det är fortfarande en kvalitetsspelare. Det har han ju visat i Galatasaray också.
Ja, det är ju
också,
verkligen.
Så att det är ju... Jag tycker fortfarande att det är Chelsea som borde gå för honom. Jag tycker det. Och nu ser jag att Nico Jackson håller på att spela bort sina chanser där borta i klubblags-VM med sättet han har sysslat med. Liam Delap har väl spelat till sig chanser och så vidare. Han har gjort det bra, men jag tror inte på Liam Delap som första forward över en hel säsong. Det gör jag faktiskt inte.
Det har du inte gjort överhuvudtaget. Han har ju fan fått tröja nummer 9 nu. Det är han som ska göra det.
Nej, jag kommer säkert få fel. Jag kommer få äta upp det här, för man kommer säkert vara kanon. Men jag är inte helt övertygad.
Nej, vi hör dig. Vi tar sista frågan. Den kommer från, en till då, från Roar Hansen och Joakim Linner fanpage. Han skriver: hur stora möjligheter till speltid kommer Syks älskling Ben Doak få? Är han en framtida Ryan Brewster eller en Harvey Elliott? Jag har ju investerat alla mina spelmarker i mina känslomässiga spelmarker i Ben Doak som ljuset och sanningen.
Och jag har sett Syk spela poker. Det här är inte ett positivt tecken.
Nej, så är det ju. Jag hoppas ju att han ska få chansen. Det är klart, för grejen är så här att Mohamed Salah har förlängt, men Mohamed Salah kommer inte kunna spela varenda minut. Vi har sett honom de senaste säsongerna, han kroknade slutet på säsongen och då har han spelat vansinnigt mycket. Jag tror att det här är liksom en kommunikation som måste ske i första hand till då Mohamed Salah, för han kanske inte alltid är helt med på tåget själv. Att han ibland måste vila. Han hatar ju att inte spela varenda minut. Han blir ju kränkt varje gång han måste börja på en bänk eller om han bara blir utbytt. Han bara får 60 minuter i liksom en jävla ligacup-match, så blir han ju vansinnig. Det där kommer de kanske måste komma över. Och det har ju varit Chiesa som varit liksom på den positionen. Chiesa lär försvinna. Jag kan absolut se Ben Doak komma in och få mer speltid än vad Chiesa fick, trots att han spelar på den där Mohamed Salah-positionen. Det är ändå kupper och lite gruppspel i Champions League där han kan få minuter. Och, han har ju någonting. Han har ju någonting väldigt unikt. Så att jag hoppas verkligen att vi får se honom i Liverpool-tröja den här säsongen.
Everton-tröja alltså?
Nej. Nej, han måste få chans. Han har ju inte fått chansen än. Han måste ges chansen i Liverpool.
Ja, men de ser ju jättemycket träningsmiljö som inte vi ser. De har väl sett att han inte ska ha chansen än.
Nej, jag vet. Så är det. Jag har inte gett upp än. Jag
håller tummarna för dig. Det är ändå ljuset och sanningen vi pratar om.
Ja, precis. Vi tar en sista fråga, trillar in precis från Hampus. Malik Fofana, diskutera i små grupper. Ja, vi är en liten
grupp. Det
är en
väldigt liten grupp. Vad har du att säga om Malik Fofana då, skulle du säga?
Ja, men det är ju en jättespännande. Han är en sån där som dyker upp i alla algoritmresultat. Han finns i alla sån här
en riktig algoritmspelare.
Ja, men han är ju det. Men det är bra ålder, han har gjort det bra i Lyon, han är väldigt liten. Jag gjorde en sån här YouTube-scouting på honom.
Jag tror
honom.
Du var googling.
Ja, men jag gjorde en YouTube-scouting på honom, när, såklart för att Liverpool länkades till honom häromdagen. Som man gör. Och det är klart, det är en jätteteknisk ung spelare, men han är ju, det är en liten kille.
Han har ju spelat wingback också. Att, alltså det gjorde han väl där i Gent en gång i tiden.
Ja, men det kan jag se framför mig faktiskt. Men han är väldigt väldigt rapp, väldigt teknisk. Inte gjort så där. Inte, det är inte så att han har öst in mål i franska ligan direkt, men han är ju precis i den där åldern där många förväntas att han ska liksom ta nästa kliv här, och att han visat en hel del. Så att, det säger ju någonting när många av de stora klubbarna är ute efter honom. Så att det är väl ändå Chelsea som ja, i och för sig, han var väl alternativet till Gittens då. För Gittens sägs ju vara väldigt nära Chelsea nu.
Jag får känsla av att en sån här spelare som vi kopplar just nu till liksom Liverpool och Chelsea och annat, men som kommer landa i typ Brighton.
Ja, men lite så känns det. Ja. Stannar kvar och gör en bättre säsong den här säsongen. Kanske gör 10+10 istället för 5+5 eller vad han hade den här. Och sen då gör flytten.
Så kan det också vara. Vi får se vad det är. Det är ju väldigt mycket Premier League-intresse i alla fall för honom. Och det kan man väl förstå. För det är ju som sagt en spelare som dyker upp i algoritmer där ju.
Verkligen. Hörde ni, det var det vi hade den här tisdagen. Du krigar på borta i Nordamerika. Jag går tillbaka till min semester och sen så får ni hålla ögonen öppna helt enkelt, så kommer det fler sidopoddar framöver när man minst anar det. Ha det fint!
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.